Det här är Stormens utveckling, avsnitt 156, med mig, Ola och Jonathan. Hallå?
Hallå.
Du ska prata om sportwashing.
Exakt, för jag vet inte vilken gång i ordningen.
Första tror jag i den här podden i alla fall.
Ja, jag menar kanske i världen.
Ja, okej.
Okay. Ett uttjälat ämne.
Ja, just det. Först Olof Lund och sen...
Och sen Financial Times.
och sen du.
Och sen K. Svensson.
Ja, just det. Och sen kommer du här som... Femma på bollen kanske.
Ja.
Men okej, okay, men då tar du det sen då. Mm. Men jag börjar här.
Ja.
Jag har sett dokumentären Tre pappor som finns på SVT. I den får vi följa de nyblivna papporna Jon, Linus och Jonas. Det står i presentationstexten.
Jättedåliga namn.
Ja, en serie om... Så, alltså det är en dokumentär.
Jo.
Ja, men alltså det är en...
Det är bara ännu värre. Jon... gillar jag inte.
Nej, okej.
Okay. Mm. Känner direkt.
Mm. Ja, men det så här står det i presentationstexten bara på SVT då. En serie om Jon, Linus och Jonas. Tre unga män med ett gemensamt mål. Mm. Att bli den bästa tänkbara pappan. God. Att våga visa sig sårbar och mjuk utan att förneka sin starka manlighet.
Gud vad gubbig jag blivit.
Och,
skrattat jag.
Och bakgrunden till att den här dokumentären gjorts om Jon, Linus och Jonas. Mm. Det var att de för två år sedan, hösten 2020, så laddade de upp ett klipp på nätet med namnet Pappa Retreat Okt 2020. Pappa Retreat Oktober 2020 hette klippet de laddade upp.
Ja.
Och där bjöd de bjöd in till ett Pappa Retreat, som de kallar det.
Okay.
Vi kan lyssna på liksom hur det lät i det här klippet från för två år sedan.
Okej. Okay. Hej!
Det är så att vi vill bjuda in till något vi tror kan bli väldigt, väldigt fint och speciellt. Vill någon av er berätta lite, vad har vi för intention? Vad vill vi göra för någonting?
Vi vill skapa en jättevacker helg för pappor.
Så vi vill bjuda in till ett pappa-retreat helt enkelt.
Ja.
Ett pappa-retreat.
Dad-retreat.
Dads.
Och så kanske intellektfrågan, vad ska vi göra? What's this thing?
Vi kommer ha eld, vi kommer dansa, vi kommer dricka kakao.
Kan vi bli starka tillsammans, ännu bättre pappor, ännu bättre partners.
Yeah.
Liksom...
Amen.
Ja.
All right.
Yeah.
Okej, okay. Hoppas vi ses.
Yeah, stor kram.
Ja. Hej.
Ja. Först vill jag bara säga att det var taskigt att säga sådär om Jon. Vill ta tillbaka.
Ja.
Jag inte skulle gilla honom. Det var ju skitsnack. Mm. Sen han... Då, när de sa hej.
Ja.
Då säger de exakt som när du ska säga hej på... När du ska säga hej på ett töntigt sätt. Alltså som ett skämt.
Jaha.
Mm.
Hej.
Exakt så. Så när du liksom gör ett... När du driver med någon som säger hej.
Jaha.
Okay. Så sa de hej.
Mm. All right.
Ja. Ja.
Mm. Ja, men det var, jag hade inte
precis som jag trodde det skulle vara.
Ja, precis. Jag hade inte hört talas eller liksom sett det klippet förut, men det var tydligen då väldigt viralt för två år sedan.
Det kan jag förstå att det var.
Att det var, blev uppfångat av en massa sådana stora konton, sådana här som gillar att dela knäppa klipp.
Mm.
Och att de blev lite så här då rikshånade på något sätt. Alla skrev att det var cringe och creepy och så vidare.
Jag tycker faktiskt inte det här är creepy. Jag tycker faktiskt inte det.
Nej.
Det är oerhört cringeigt och löjligt kanske. Inte ens cringeigt tycker jag.
Ja, jag vet inte. Men det blev i alla fall då att det blev ett skämt, det här klippet som spreds. Men Jonas och Linus stod ändå på sig i att de skulle genomföra sitt pappa-retreat.
Mm.
Och de blev då kontaktade av dokumentärfilmare som då ville porträttera dem och följa med dem när de gjorde sitt nästa pappa-retreat då.
Jag har blivit kontaktad av dokumentärfilmare.
Mm.
Två stycken olika.
Mm.
Som sagt att vi skulle vilja följa dig.
Mm.
Och det är ju en red flag. När en dokumentärfilmare.
Ja, just det.
Då förstår man ju att det här, det finns ju, det är inget positivt om ute.
Ja, det är de är ute efter att fånga karikatyrversioner av dig.
Ja,
att
men, det, eller, att det är så du tänker. Eller en karikatyrversion liksom bara om en dokumentärfilm eller vi filmar det, då vet du att du inte vill visa upp det.
Mm. Nej, just det. Ja, just det. Ja,
det kan man ha som en liten som en sån här liten
fin livsvisdom för
ja.
Ja, precis.
Man håller på med något som är sjukt kajko. Om en dokumentärfilmare vill ha något med det att göra.
Ja,
en bra tumregel.
Ja, en bra tumregel. Dokumentärfilm är liksom bara ett glorifierat begrepp för lyteskomik, ja. Eller man ska säga.
Ja.
Men de i alla fall gick med då på att den här dokumentären gjordes om dem. Och det har då, den släpptes nu då. Och jag är inte först med att ta upp den här dokumentären då.
Nej.
Den har legat ut i ett par veckor nu på SVT. Men den har diskuterats väldigt mycket.
Mm.
Väldigt många debattörer liksom har varit inne och kommenterat detta. Mm. Vissa svenska manosfär-influencers som Jan Emanuel och den sverigedemokratiska ställningsbyggaren Pontus Persson har kritiserat då den här tre pappor som ett exempel på urspårad politisk korrekthet. Woke-diktaturen som skrämmer våra män in i toxisk könlöshet.
Ja, det här måste ha varit mumma för dem.
Det här idealet med mjukispappan som bara ska prata om hur allt känns och hålla på med narcissistiskt gnäll och älta sin egen personliga utveckling är dåligt och vi borde lyfta fram den starke pappan istället som kan bita ihop och ta ansvar och gå vidare och så vidare. Sen har det kommit kritik också från till exempel Myra Åbäck Öhman i Arbetet, Carolina Fjällborg i Aftonbladet och Saga Wallander i GP som menar på att männen i tre pappor. Eller de menar också egentligen att det de här tre papporna håller på med är något slags här vältrande i att vara narcissistisk och inte ta ansvar.
Uh-huh.
Så på sätt och vis menar de samma sak som Jan Emanuel och Pontus. Men de gör det då utifrån mer en feministisk utgångspunkt.
Uh-huh.
Att det här är liksom bara ett så här fåfängigt projekt. Att allt handlar om deras känslor och behov och inte mammornas och barnen.
Nej.
Att de säger att vi måste ha en pappagrupp och en yta där pappor kan mötas, för mammor har alltid varit bättre på sånt här.
Mm.
Men i deras idé om pappagrupp ingår inte barnen, utan det är att de ska lämna barnen med mamman och åka iväg en helg och
dricka kakao
och bada badtunna och tända stearinljus.
Att det är ju en tuff grupp på det sättet att ingen tycker om dem.
Precis. Mm. Det är faktiskt, det kommer ju då kanske vissa då som vill att vara konträra mot kritiken. Mot reaktioner på kritiken, till exempel Erik Helmersson skrev en text i DN med typ vinkande just det här att, jag menar, att de är så lätta att håna,
ja.
Att det, alla kan ha sin anledning och inte tycka om dem på något vis. Men
först har man den där starka känslan bara, och sen när man tänker lite så kan man också hitta andra argument.
Men han menar på då att det är väldigt lätt att håna dem, men det är väl i grunden begärtansvärt att vilja vara en bra pappa.
Jo.
Han skriver att jag tror att Jon, Linus och Jonas råkade så illa ut för att de tycks vara lovligt byte från alla håll.
Mm.
De är sköna snubbar, stockholmare, medelklass, hipsters, linslös, samtidigt som de är feminister, mjuka män, närvarande pappor, hippies som vill sitta runt en lägereld och dela erfarenheter. Men måste vi avsky dem för det? Är det inte snarare så att de har tagit det bästa från alla dessa förvisso jobbiga grupper, inte det sämsta? Sköna snubbar utan kvinnoförakt, Stockholms medelklass utan statushysteri, feminister utan manshat, hippies utan fasansfulla kläder och så vidare, skriver han.
Vad vänligt.
Mm, precis, han hittade den taken på det då. Men den har diskuterats mycket, den här dokumentären. Och
det man följer deras liv eller deras retreat?
Det är både och. Mm. Men det som är grejen med dokumentären, tycker jag nu efter att ha sett den då, är att jag på sätt och vis tycker att det är konstigt att den har diskuterat så mycket. Jag tycker att det på sätt och vis är konstigt att den har diskuterat så mycket. För att jag tycker att det mest påfallande med den nästan är att det inte finns något att diskutera. Att det är lite så att det sägs nästan inget i dokumentären av de här tre papporna som är någon slags tanke eller åsikt som är begriplig.
Nej.
Så att det är så ganska lite, alltså den är svår att engagera sig med på det viset, tycker jag, att det förmedlas väldigt lite eller i princip ingenting om exakt vad de har för tankar om pappaskap. Alltså vad det är de tycker är svårt.
Nej.
Vad som skulle kunna vara annorlunda. Och man får veta väldigt lite om hur deras relationer och familjeliv är.
Mm.
Fast det är så under inspelningens gång så skiljer de sig från mamman. Två av dem.
Mm.
Och så är det bara bilder på så här, först här är jag med min fru. sen, ja, nu är jag singelpappa.
Och det sägs ingenting om vad det som ledde till.
Nej, nej, det sägs ingenting om det.
Vad konstigt.
Det blev bäst att det blev så här. Och så sitter någon singelpappa. Eller en annan är pappa med sin nya flickvän. Det är också extremt vagt vad det här pappa-retreatet som de har under en helg i en stuga utanför Norrtälje, vad det innebär, vad det är de gör och som ska uppnås. Alltså det är bara mycket så här bilder till musik, då de kanske tar en promenad i havet, de sitter i en ring, de tänder stearinljus, de samlas kring en lägereld. Alltså det är liksom, det är i 4,5 timmar i princip noll tankinnehåll att gå i dialog med. Mm. Men för att du och de som inte har sett det ska få en bild av det, kan du lyssna på ett par minuters medley jag har klippt ihop med hur det låter hela tiden när de pratar om vad det är de gör och vad det är de vill.
Nu är jag här. Nu kan jag börja slappna av. Vi ska sitta här vid elden. Vi kommer sitta och prata, men bara för att umgås tillsammans med andra farsor.
Men har vi den här gruppen, vi supportar, vi håller varandra, vi stödjer varandra, vi får komma iväg och fylla på, bli inspirerade, komma tillbaka till våra barn och bara där, liksom. Det, ja.
Alltså, verkligen.
En bamsekram. Okej,
tack för att ni finns.
Ja, men tack för det.
Jag älskar er.
Hur upplevde ni den här helgen?
Overall magical. Det blev precis som jag hade inte tänkt mig, men jag kände så här, vi samlades, vi fick uppleva alla känslor. Eller jag fick uppleva, jag fick gråta, jag fick skratta, jag fick dansa, jag fick prata om det som är viktigt. Jag fick
stärkt. Ja. Inspirerad att komma hem och vara en ännu bättre pappa.
Verkligen.
Det är så fint. Jag känner mig så jävla i kontakt med er också.
Verkligen.
Wow. We made history. We did some things dads liksom. Wow, we did history. Jag känner så här, så jävla nöjd. Nobody would know liksom.
Exactly.
It was amazing stuff. You will continue. Journey continues.
Precis.
Och jag känner mycket det vi börjar redan tappa in i den här kreativa energin. Och bilder, visioner om nästa pappa-retreat. Yeah. Syfte, mening och känsla och, som föder vad vi kan göra.
Ja, det föder
vad.
En tanke föder nästa tanke och så. Alltså, vad händer? Om vi följer det spåret, vad händer då? Yeah. Shit, vad sjukt. Vi kanske skulle göra det här.
Ja, det är också. Vad hamnar vi liksom?
Men berätta mer, vad gjorde ni på det här retreatet då?
Första kvällen satt vi bara vid brasan och alla fick berätta lite varför de var där liksom. Mm. Och vad de ville få ut av helgen, vad man behövde liksom. Och varför man var där och så vidare.
Vad var den alltså, främsta anledningen då?
Nej, men många var ju där för att liksom, de kände att det här att bli pappa var en så stor sak liksom. Och att det förde med sig så många utmaningar att de längtade ett sammanhang där man kunde reflektera mer över det här med andra papper liksom. Mm. Så speciell känsla bara för här 10 farser.
Mm. Jon får gå igenom schemat.
Och då har vi sagt att vid 10:30 ungefär så tar vi bilarna och åker till öppet hav. Och bara tar in naturen och njuter av det. Kanske låter lite, ljudar lite, någonting fint. Och sen ikväll så blir det den här kakaosharmonin som vi har pratat om. Så den är kvällens höjdpunkt kan man säga. Sen kommer det vara fritt space. Kanske vi sätter på lite så här skön musik. Någon kanske bara vill dansa till lite sköna grooves.
Vem?
Vi är alla liksom människor bakom de här olika tankar och grejer om vad man gör på ett retreat. Och mjuka pappor eller inte mjuka pappor. Att liksom, vi är människor som har universella behov av att få existera och vara behövda och känna kontakt. Punkt. Att vara tillsammans här är kraft i sig. Och få reflektera vad fan som är viktigt och få dela det som är tufft. Det är inte svårare än så. Mm. Och skapa space för det och stå för att jag behöver hjälp och support och jag vill bidra. Jag vill också stråla och ja, allt det där. Så jag känner bara... It's a wrap.
Förra sak.
Ja.
Var det liksom så här att dokumentärfilmerna kanske inte var, de som gjorde den inte var så brighta de heller, eller var det bara deras tanke att de skulle liksom visa hur lite de hade att säga, eller vad då? Vad var tanken?
Nej, jag vet inte. Ställt några frågor.
Filmade de när de satt i den där cirkeln och alla berättade varför de var där?
Ja, alltså ja, men det var det enda var hela tiden att det var bara snömos hela tiden. att det bara pågick hela tiden, sånt där totalt väldigt vagt prat bara mm. om ja, men när de satt där i cirkeln, det var inte heller något särskilt som framkom. Det var kanske att de frågade någon så att säga, jag vill bara ha era bästa råd. Mm. Och så säger någon, men ska du få. Men bara att du ställer den frågan gör att du har kommit så långt som pappa. Alltså, det är bara snömos ja. hela tiden, vilket kanske är typiskt för sånt här. Att det här är liksom en snömosig genre med självhjälp och mansgrupp och så. Ja. Men det är så konstigt mycket snömos i den här Tre pappor-dokumentären. Alltså, det framkommer aldrig någon tillstymmelse till vad som är den så här bakomliggande ideologin eller filosofin eller visdomen till varför de gör det de gör.
Nej.
Alltså, det blir aldrig konkret på något sätt.
Och det kan, alltså, det kan jag fatta, och det är, på något sätt att jag kan nästan förstå att det ska vara så. Men jag förstår inte hur det kan bli liksom en 3 halvtimmes avsnittsdokumentär då.
4.
4 till och med.
Mm.
För de dokumentärfilmerna måste vilja säga någonting. Eller vill de bara, för ganska snabbt kan man väl visa upp då att de här människorna bara säger snömos och tänker snömos. Vad vill liksom dokumentärfilmerna?
Jag vet inte, men det är ju alltså dokumentären är väl ändå en succé på så vis att det kunde bli en snackis ändå. Men det är det jag tycker är lite svårt att förstå, hur det har blivit en snackis, för att det finns ingenting att liksom engage with i vad som, eller men för det man tänker att det här, det borde vara att de är inspirerade av någon guru som har skrivit en bok med österländsk visdom, alltså att det bara var någonting, alltså det är ingenting sånt liksom. Alltså, det är bara wow, yeah. Det är så speciellt och fint att vi är pappor. Det blir en speciell vibb i rummet för att vi är pappor. Jag känner mina känslor. Jag är i kontakt med dem. Och det kommer aldrig vidare från det. Ja, men du hörde liksom där när han gick igenom dagens schema.
Ja, väldigt.
Det var väldigt lite på det schemat. Det var bara, vi åker ut i öppet hav och bara tar in naturen. Det gör vi nu 10.30 på morgonen.
10.30?
Ja, jag tror det var nu på morgonen. Och sen var det ingenting förrän ikväll då det är kakaoceremonin. Och det var allt. Utöver det var det fritt.
Hur länge?
Någon kanske ville dansa till lite sköna grooves. Men det var mera ett förslag.
Men hur länge var schemapunkten öppet hav?
Jag vet inte.
För liksom, för öppet hav är ju mer en plats. Än en punkt.
Ja, precis. Ja, men det var väl att de skulle ta in det där. Och kanske,
det gör man ju på 5
minuter. Ja, de kanske kunde ljuda, sa han ju också. Ja, just ljud, det. Att man kanske,
ja, det var väldigt luftigt.
Ja, men just att det verkar inte finnas något tankeinnehåll. Det är ingen så utarbetad livsfilosofi. Utan
men är det
så
det som de vill visa dokumentärfilmerna?
Jag vet inte.
Hur luftigt det var.
Men det känns som att, det är som att folk kan kunna diskutera det här ändå. Och det är kanske för att man bara börjar projicera åsikter på de här männen. Men om man tittar på det noga som jag gjorde nu, att jag tittar på det först en gång, sen en gång till och liksom tidskodade och spelade av det. Det är liksom att vid varje tillfälle så säger de absolut ingenting.
Nej.
Att, ja, men alltså Erik Helmersson, han skrev ju där i sin text att de är feminister.
Ja.
Ja, ni stör er på att de är feminister. Och jag fattar inte var han har fått det ifrån.
Nej, för ingen som säger någonting sånt.
Nej, ingen som säger något sånt. Att det var en av anledningarna till att de fick skit. De är feministmän.
Ja.
Men jag vet inte hur han utläser det. Jag fattar inte hur han tyckte att det framkom att de var feminister.
Det är mer
att han förknippar den auran på något vis att vara feminist.
Det kunde ju framkomma att de inte hade fula hippiekläder.
Ja.
Så där har han ju en poäng.
Ja, precis. Och sen hade de en hippie-aura.
Ja.
Men de har ju ingen så här utarbetad hippie-filosofi som någon delgav. Om att jag tror på naturreligion eller sånt där heller. Det var också bara aura ändå.
Det här kommer ihåg när du berättade om att du hade stått och sett på en pappa i Malmö vid en lekplats som gång på gång blev slagen i ansiktet av sitt barn.
Ja, du berättade det, ja.
Ja, just det.
Ja.
Var det jag som berättade det?
Ja, du har berättat det för mig.
Ja. Det kanske aldrig har hänt. Nej. Men hur som helst, det var inte så att det var ingen som sa så här, om ditt barn gör någonting fel så måste du förklara det, och då spelar det ingen roll om de nitar dig i facet 50 gånger. Alltså det var inte ens något.
Nej, det var ju aldrig något.
För det hade ju ändå varit liksom en.
Ja, men för allt handlar ju om det där med pappa, och alltså pappaskap nämns ju inte heller en enda gång i hela dokumentären på något konkret sätt liksom så här, vad innebär det? Alltså det är bara så, det är så speciellt och det är så stort och det är så utmanande. Men vad är utmanande? Vad är det du tycker är mindre bra? Vad skulle vara annorlunda? Vad är liksom en filosofi kring pappaskap? Ingenting av det sägs.
Vad var det för kakao? Var det liksom bara, var det bara ögonkakao eller var det liksom Valerona eller?
Ja, det var väl, jag vet inte riktigt. Jag tror att det var med så här typ havremjölk eller alltså sån, inte komjölk. Så
men det var
så, så det var en sån hipstermarkör att de köpte sån mjölk i affären.
Men hade de socker?
Ja, jag tror att det var socker.
Vad gott.
Ja. Men ja, men jag menar att det, alltså, ja, men som det här då, att det här med att de skulle vara feminister, som Helmersson då skrev, att alltså det hade ju varit något konkret ifall det var så. Alltså då hade då så här, vad är anledningen till allt det här? Ja, men det är att vi är feministmän som håller på med en feministisk analys, och det är därför vi har hamnat i att man tycker att det här, vi tycker att det här är det logiska att göra. Vi tror att, tycker att det här är viktigt. Men man får inget sånt i den här dokumentären. Alltså man får ingen sån förklaring. För att jag satt och funderade på det liksom så här, vad är i botten av det här? För att alltså det finns ju dels den här då anledningen till att ha en mansgrupp, ja men hela, göra hela den här grejen, man har en mansgrupp där man pratar med mjuk röst om sina känslor. Det kan man ju ha till exempel av anledningen att man är en grupp män som har kommit in på någon slags feministisk analys. Men sen finns det ju också det här mer, vad ska man säga, konservativa versionen av det. Att man ska, att man hamnar i en sån mansgrupp för att man ska ha en idé om att komma i kontakt med den äkta mannen.
Ja.
Och den så här äkta naturliga ordningen och så vidare.
Jag berättade någon gång att han åkte på en sånt läger.
Ja, just det.
Man skulle hitta mannen i sig som kändes liksom, men då var det också att man låg typ, vad var han berätta? Han låg naken och så tog män på honom.
Ja, men det är som att det kan bli,
man flyttar liksom ur man.
Det kan nästan sluta i att man gör exakt samma grej.
Exakt,
fast av ideologiskt motstridiga liksom skäl. Ja, men för den andra, den här konservativa versionen, så var det ju en P1-dokumentär. Vi tog upp den här podden för något år sedan. En dokumentär som heter Manskvällen.
Just det.
Som var lite lik den här Tre pappor. Då på ett sätt, på ett ytligt plan i alla fall. För att det var så här stockholmska män som hade en mansgrupp. Och träffades och tände ljus och kramade varann. Så här, det var mycket så här att de lät så här,
just det.
Så här, krama varann hårt och så här, pratade känslor och mansroll och så vidare. Men i den dokumentären framkom det då att det ideologiska innehållet var det här att, men det var typ så att någon sa så här att ja, men jag började titta på en massa Jordan Peterson-videos och jag blev inne på jungianism och jag har försökt vara den moderna feministmannen, men nu har insett att det är fel och onaturligt. Jag har skilt mig från min fru som var en karriärkvinna och nu har jag gift mig med en naturlig kvinna som är mjuk och kvinnlig och älskar att vara hemma och göra fint hemma och inte vill jobba utan vill att jag ska vara alfan som står för försörjningen. Det var det här att, att han trängde in igen och låg stilla igen.
Han hade inte stånd.
Ja, han måste ha lagt stånd, han trängde in igen. Sen låg han slak.
Att han bara låg med slak och var så att ingen förstod hur han, ja spelade ingen roll.
Nej, men att i den där var det ju den grejen i den dokumentären, att det var så att det är den här, den slags mansgrupp, när det är den här kombinationen av hippiestämning och högerkonservatism, att så var den mansgruppen. Då fick man veta det, alltså liksom man fick veta något om vad de tänkte, de i mansgruppen. Men i den här Tre pappor framkommer det i princip inte alls. De går aldrig in på vad innehållet är någonsin. Ja, det här kakaoceremoni är det mest konkreta. Att en av killarna förklarar för sin brorsa efter att han kom hem från papparutrytet. Så att, ja, men, han frågar, men vad gjorde ni där rent konkret? Ja, men vi hade en kakaoceremoni. Och det var, det är kakao. Det finns det månghundraårig tradition av i Sydamerika och har vi ceremoniella syften. Så det blir en så jävla grym vibb när man bara har kakao.
Frågade brorsan då, var det Valerona? Vi som jag.
Jag vet
var det
inte.
Var det ögonkakao?
Det var bortklippt i så fall. Men jag vet inte. Men alltså Johan Kroneman i DN skrev också om Tre pappor. Och lyfte möjligheten att det är fake.
Jaja.
Att det kanske är en dokumentär som ska göra någon slags satir över självutnämnt känsliga killar. Som ältar vad det egentligen är att vara en bra pappa. Och det, alltså det är kanske just den här extrema bristen på konkretion som kan göra en misstänksam i den riktningen. Att det här är något en manusförfattare skulle kunna göra, alltså om man bara ska driva med den här stilen. Att då, man behöver liksom inte hitta på någon ordentlig backstory till det hela då.
Nej.
Utan det är bara kul att stapla den här typen av lobotomerade sägningar på varandra liksom. Alltså bara en gestaltning av lobotomerat snömosstämning. Men, jag vet inte, fast, men som Kroneman också skriver så är det som framförallt får en att tänka att det nog ändå måste vara på riktigt. Det är att en av killarna, Jonas i avsnitt 2, berättar en så tung och hemsk och specifik historia om sin egen uppväxt. Att man tänker att det här kan inte bara vara ett skämt. Men sen, jag vet inte, sen tänker man att det kanske är det ändå.
Vad är det för hemsk historia?
Ja, men det är väl bara som någon så här, de porträtterar honom i avsnitt 2, Jonas, och så bara kanske han pratar om så här, sin egen relation till sin pappa, och då är det någon så här, alltså det är bara så här, att någon haft en jobbig uppväxt för att hans mamma var typ ryska och hans pappa träffade henne i Ryssland och så kom de till Sverige och så hade mamman flera barn och då blev han lämnad med sin pappa bara, eftersom de skilde sig, och han blev lämnad med sin pappa för att inte träffa sin mamma. Och sen när han är 8-9 år i socialen på besök, och då får han veta att pappan inte är hans riktiga pappa under det här besöket. Pappan har inte berättat att han är en styrpappa, så han får veta det då. Så att, det är väl bara en sån sorglig historia om att ha haft det otryggt. Liksom. Den känns lite så här, väldigt, väldigt specifik och tung. Så det känns... Det är på ett sätt väldigt konstigt och på ett sätt väldigt imponerande om man har fejkat det. Mm. Men jag vet inte. Jag vet fan inte. Men i alla fall, det värsta hela dokumentären är sista avsnittet. Då får vi också följa brorsan till en av killarna, Filip. Mm. Filip är bror till Linus. Och Linus är då en av de tre huvudpersonerna. En av pappa retreat-killarna. Och Filip är liksom då den här jordnära killen som är skeptisk till allt de håller på med. Mm. Alltså jag fattar inte det här spirituellt.
Kakao!
Så. Ja, precis. Att det ska vara så här spirituellt och känslor och man ska säga jag älskar dig. Han förstår inte hela grejen, men han är ändå så här liksom schysst och stöttande mot sin brorsa. Så han är så här, alltså Linus vill att han ska följa med. Så han säger, men okej, jag följer med då på nästa retreat helg. För att Linus vill det. Filip är liksom så att du är min bror, jag vill stötta dig, så jag hänger med och försöker ha ett öppet sinne.
Mm. Känns det dig då, Filip, när jag delar lite så här?
Jo, men det ska bli intressant att se. Så jag går in med så öppen inställning och bara har inga förväntningar. Så...
Ja, fan kul. Bra. Stort ju.
Ja, man ska se liksom, jag är lite som en skvall, jag är lite så här svårt och så här... Det är därför jag ska gå in med så öppen inställning, men just nu har jag så här... Jag har svårt att se vad jag kommer få ut av, om det faktiskt är någonting sen som jag kommer känna efteråt. Så här, men,
vad är det nu liksom?
Vad kommer vi göra? Så här, hur kommer dagarna se ut?
Det är någon känsla av att bara vara tillsammans på något sätt.
Det är väl inte så jävla stort om allt man behöver göra är att man behöver åka klockan 10.30 och ta in havet i 5 minuter. Och sen är det fritid och sen ska man dricka lite kakao. Ja. Att om det är allt, att det är mycket liksom, det är mycket värre till exempel om man tar med dem till kanske en sån sekt som är i The Midsummer, där de tar 2 70-åringar och kastar ut dem från en klippa. Där gäller ju verkligen att ha ett öppet sinne.
Ja, då blir det mer intensivt.
Men lite jävla kakao kan man väl dricka liksom, utan att man ballar ut totalt.
Ja.
Även att, klart, det känns lite konstigt att, det är väl att man sitta och dricka kakao med vuxna män. Men ändå, liksom, det är inget man behöver liksom, man får PTSD av liksom.
Nej, det är kanske att man ballar ur av att allt är så extremt poröst. Ja. Att inte liksom, att det är som att försöka greppa vatten. Ja. Varje gång man försöker ställa en fråga till dem så är det som att man så här, försöker fånga luften på något sätt.
Hur tyckte att det var då? Vadå, fritiden? Ja, hur klarade du av det? Var det jävligt stort att du pallade av det? Men det här när jag liksom... kolla YouTube på mitt rum.
Jag tycker det blev så himla fin vibb när du satt där på ditt rum och man bara kände wow, du var där och jag var här nere i köket då och alltså bra. bara det räcker tycker jag. Bara det räcker.
Ja. Men om bara det, då kan vi tänka med att alltså, bara det räcker, då kan vi tänka bara hänga med igen.
Ja. Men
klart det är skönt att ha några timmar och kolla fotbollskanalen.
Men det här var ett samtal i bilen då på väg ut till retreatet. Ja. Och väl där ute då i stugan så är det, ja, men då är det till exempel en scen där Filip hjälper till med att göra i ordning chokladen. Eller kakaon som man kallar det. Och Filip står då och rör i kakaon. Mm. Han så här rör i kastrullen. Mm. Och Jon står bredvid honom. Mm. Han står, hon står väldigt nära honom. Och så säger han liksom till honom så att jag tycker du gör, vad fint du gör, Filip. Du gör jättefint.
Ja, det är ganska jobbigt.
Tycker du gör jättefint?
Nej, men det är, alltså, det är inte så svårt att stå och vispa.
Men hur känns det att blanda liksom? För jag tänker, även här så går du ha den här, så här intentionen om att så här, nu är det ceremoni. Den energi och så här intention som vi stoppar ner de här grytorna nu. Mm-hmm. Det kommer finnas där uppe också.
Det skulle jag ha sagt innan, för jag har bara stått och vispat helt med de här och bara... Ja, okej, men då ska jag försöka få i lite...
Alltså jag tror, du vet, man har ju sett experiment när man typ så här säger snälla saker till vatten, så bildas det vissa mönster. Mm-hmm. Och säger man så här elaka saker så bildas det andra mönster.
Okej. Okay.
Så det är lite så här också, att om man så vispar och är så här glad och kärleksfull, då blir det en kärleksfull kakao. Mm-hmm. Men om man typ vispar och arg och bara stoppar ner en massa hat liksom, då blir det något annat.
Ja, jag har ju svårt att se att det överförs chokladen på något sätt. Men det skulle bli kul att se vid giftesceremonin, som är lite spännande, att se vad det ska bli för något. Ja, hur det kommer kännas.
Ja, men vad spännande.
Jag är jättenyfiken, men jag ska gå in med öppet sinne.
Mm. Mm. Okej, okay, så här då. Det där var ju självklart irriterande. Mm. Och det kan man förstå att det var tufft. Men jag håller med klubben att det som jag tror... Heter han Filip?
Ja.
Alltså det som jag verkligen tror att han irriterade sig på, och vilket du också har tagit upp, är just det där att man tror att det ska vara någonting, men det blir aldrig något.
Mm. Mm.
Att det liksom... Men just det där liksom att det kanske att det kittlar lite att få följa med de här helgalna hippie-människorna.
Mm.
Och liksom vad liksom de kan tänkas göra, lite typ så här gräva ett hål i marken som man ska knulla liksom.
Ja. Ska det hända
alltså,
något?
Det är okej, ska jag göra det här nu? Ja, jag har ju sagt det. Jag har sagt att jag ska öppet sinne. Mm. Jag ska antagligen gå ut liksom och liksom knulla liksom rabattjord liksom.
Mm.
Och så är det inte det.
Nej.
Utan mer kanske på högst att man klappar en trä. Eller liksom,
ja, det är verkligen på den nivån. Ja, men det är lite, ja, det är som att det är ungefär som de sista säsongerna av Lost. Ja, ja. Den här pappa retreat-gruppen, att de håller på med någon sån liksom suspense eller ja. Så här, men det, precis, det händer ingenting. Vad finns under den här luckan? Det är alltid ingenting.
Det är liksom att man bara, precis som att man liksom, som att hela tiden väntar på att de ska ha någon sorts inavlad människa som bor liksom i en jordkällare som man ska liksom suga på hans bröstvårt eller någonting. Och liksom, och det är lite den inställningen man har åkt dit liksom.
Ja.
Och sen är det inte så.
Nej.
Utan det är liksom fritid. Och att de möjligtvis ska gå ut och kolla lite på havet då.
Ja, ja men precis. Ja, men det är väldigt vagt som sagt. Men i den här scenen blir det ändå som att... det blir ändå lite rädd att de skruvar upp den, bara den här konstiga tonläget mot Filip. Det gör ju Jon här liksom. Mm. Och man känner lite så, stackars Filip i den här scenen.
Mm.
Men för att det är just det, att det blir lite grann det här då, alltså särskilt i det sista avsnittet, att det känns som att de blir mer och mer som en sekt rakt av, men fortfarande utan innehåll.
Ja.
Alltså de är som scientologer eller medlemmar i Knutbyförsamlingen i hur de pratar och hur de tittar och i vilket tonläge de har, men utan innehållet.
Ja.
Utan scientologi eller utan Kristi bruds uppenbarelser. Att
man liksom får gå in i liksom ett hemligt rum och där läsa den hemliga skriften. Och så är det bara liksom blankt papper. Eller bara papper där det står i princip ingenting.
Ja, det finns det.
Att man får aldrig reda på det där med att man egentligen liksom består av döda aliens.
Nej, precis. Det finns inget sånt i botten, utan det är bara liksom gesterna som ska vara...
Man har hoppat över ett steg.
Ja, precis. Det är de döda aliens. Att man består av döda aliens, det ska ju vara det som har lett fram till att man håller på med och prata på det här viset. De är så här konstig. Men de bara är så konstiga utan att det finns någonting som underbygger det. Alltså det är bara det här att det finns ingen förklaring till det. Att annars är det kanske så att varför är det så här i den här sekten? Varför utövas det här emotionella våldet?
Ja,
allt bottnar i att vi tror att Åsa Waldau är Kristi brud.
Ja, där finns ju någonting.
Eller att vi tror att det är utomjordingars oroliga själar som klamrat sig fast i alla människor. Men här är det bara sektstämningen utan att den vilar på någon berättelse.
Ja.
Utan det verkar liksom inte finnas någon underliggande tro. Men för att det hela liksom, det slutar med att den här Filip då, han blir liksom utsatt för en grej och det här är liksom en himla jobbig scen. Att de avslutar med att de sitter runt bordet och ska göra en lovebombing-runda. Att de i tur och ordning ska lovebomba varandra. Lösa komplimanger liksom över varandra i tur och ordning.
Jag tycker att vi avrundar hela retreaten med också. Så kör vi lite lovebombing.
Marcus, jag känner en sån styrka hos dig. Du lägger en hand på mig såhär sån... Ah, det är sån kraft i det. Jag älskar det.
Du härmar ingen. Och det uppskattar jag, din originalitet att vara genuin.
Det är Marcus också.
Det inspirerar mig jättemycket. Tack.
Det var till Jon. Tack. Jon härmar
ingen. Jag älskar dig. Jag känner mig sedd av dig.
De börjar hålla på sådär då. Om man ser då liksom Philips blick, att han ser, liksom, han ser ut som ett kidnappningsoffer. Alltså som blivit så här ambushad in i den här situationen. Att man ser liksom hans stigande panik i blicken över att det snart är hans tur att sitta och se alla de här främmande männen i ögonen och säga att han älskar dem. Och när det blir hans tur så blir det så här då. Philip säger så här.
Man är inte van med den här liksom jävla hög intensiteten av kärlek liksom, hela tiden liksom. Det är liksom så jävla mycket för mig liksom, just nu, och det är just här, så jag bara, jag vet inte varför. Det är bara, nej, det är bara, det är jävligt mycket. Jag vill bara säga att du, men som jag sa innan, mycket så här kan sitta och bara, som kommer kolla på det, bara, de är så jävla flummiga eller liksom bara, vad fan håller de på med liksom, men om alla hade varit som er, eller speciellt som dig, som jag ser upp dig så mycket, så hade liksom världen varit en så jävla mycket bättre plats.
Oj. Det är ju succé.
Men jag vill bara säga att jag vet att det är du som har börjat här, att man ska säga till folk att man verkligen älskar dem. Så jag vill bara säga att jag, fan jag älskar dig. Och jag är så jävla glad att du är farbror till mina barn. Alltså... Jag vet inte, men alltså, är det okej om jag bara... Det blir liksom för mycket.
Ja, absolut.
Så jag vill bara ge dig en kram och sen så tar jag bara lite lugnt och bara checkar ut. För det här blev för intensivt för mig.
Jag älskar dig, Filip. Jag älskar dig.
Det är helt otroligt ju. Alltså, vad var det i den jävla kakaon? Alltså den där kakaonsamenyn är helt otrolig ju. Vadå, då blev det ju precis som de ville. Det, ja. Det man är sur över är ju att det inte krävs något innehåll. Jag tror liksom att han skulle bli galen, inte för att det var för mycket.
Nej.
Eller att han bara skulle skratta åt det. Utan han skulle bli så här sur över att... vad är det här för konstigt? Det här är ju bara en sorts HR-människa som har liksom... Vadå, det här var inte så speciellt. Det här var bara lovebombing, det var ingen grej.
Nej. Och ingen har förklarat vad vi bedar och vad det är. Vi håller ändå på med fortfarande. Jag har varit här i en hel helg.
Och ändå så bara så vinner Jon. Nu har ju Jon vunnit.
Ja, precis.
Det behövdes ju inget mer.
Ja, men det som hände här var ju då att Filip, han vände sig bara till sin bror Linus då för att bomba honom. Och så blir han så berörd att han börjar gråta och måste be om att få lämna. Och alltså det är ju ett sätt...
Filip behövde ju det här ju.
Jag sa att, ja, det är ju ett sätt att tolka det, att Filip behövde det här och att det här var fint. Att de blir så berörda av alltihopa och det är en fin katarsis för den lite annars hämmade Filip. Ja.
Men vill du att han bara fick panik eller?
Ja, alltså jag menar, det kan ju vara så. Man vet inte vad som rör sig i Filips huvud, men det kan ju vara så att det var fint. Men det är också ganska lätt att uppfatta scenen som att det snarare är någon slags panikreaktion från en person som... blir utsatt för ett emotionellt övergrepp här.
Ja, jag vet. Men fan att han började gråta då. För då vann han ju. Då vann ju Jon ju. Fattar ni inte det?
Ja, precis. Men det var...
Eller så bara så här. Nu har jag liksom blivit känslomässigt våldtagen. Det är klart att jag började gråta då. Det är svinobehagligt.
Ja.
Och dessutom så ringde han och förklarat mig på vilka grunder.
Ja, men exakt. Ja, men det var ett... en annan utav... de 200 texter som har producerats om tre pappor är ett blogginlägg skrivet av Mikael Fälthammar som är en grekisk ortodox präst i Göteborg. Mm-hmm. Han hade lite samma känsla av den här scenen som jag hade då. Han beskriver det då som ett andligt övergrepp. Mm-hmm. Men han skriver det att Filip, när han blir uppmanad att lovebomba, befinner sig mellan en klippa och en hård plats. Mm. Antingen säger han pass med den följden att hans relation med Linus tar skada. Mm. Inte på grund av avsaknaden av kärlek. Filip har tydligt uttryckt sin kärlek till sin bror genom att smått motvilligt delta i denna flummiga retreat och därmed gått sin bror till mötes mer än brodern gjort relation till honom. Eller så spelar han spelet, mer eller mindre medveten om att det är just vad han gör. Överrumplad av situationen och pressad som ensam och udda i sammanhanget bryter han samman och börjar gråta. Är det fråga om en psykologisk försvarsmekanism? Han spelar hur som helst sina kort snyggt. Han ger Linus vad han suktar efter, nämligen den emotionella kicken, och drar sig sedan taktiskt undan från sällskapet, rimligen för att slippa hamna i samma situation med de övriga främlingarna runt bordet.
Du har helt rätt. Han har helt rätt.
Att det, för att annars skulle han gjort hela rundan.
Ja, då helt
så, rätt. Så han börjar, jag tar bara min brorsa, vilket är minst freakigt, och så börjar jag gråta så att jag kan gå härifrån.
Är klokt och snyggt av honom, även om det kanske varit bättre med lite mer rakt upp i pass. Men jag förstår verkligen hur han reagerade. Och du har rätt i att det är ett jätteövergrepp.
Man kan ju som sagt bara spekulera om vad som rörde sig i Philips huvud. Men det är inte... Den här känslan som jag och ortodoxa prästen hade är inte orimlig.
Att det
mycket väl kan ha varit så. Ja. Nej, men det är just också det här att det är Linus här då som enligt den här tolkningen då i alla fall begår något slags övergrepp mot sin bror. Och att det är, liksom, det är den här då obehagliga settingen som kan finnas i sån här liksom sektliknande gruppsammanhang. Då, att man pressar individer till att göra saker som de inte vill egentligen eller egentligen inte bottnar i. Och stämningen är lite grann kring just den här Linus i hela serien. Att han är lite ledaren, han är så här alfan i gruppen. Ja. Och man känner sig under ytan att han är lite auktoritär och lite grym. Ja. Även om det hela tiden är med den här samhällslena rösten och mjukisfasaden. Ja. Men att han kan så här trycka till de andra papporna med så här små rövigheter i förbifarten ibland. Och så.
Oh, det hade jag haft rätt om. Det hade jag rätt om. Vad säger du, Linus eller Jon?
Linus är det.
Det är Linus. Ja. Gud, jag är så dålig människokännare. Alltså, jag är så Linus med skit.
Ja, men Jon är snarare den som blir så här tilltryckt på ett litet taskigt sätt av Linus.
Så vad vet, mot honom.
Då var ett tillfälle då Linus, alltså de pratade om reaktionerna på det här virala klippet då, när de blev virala kända för 2 år sedan.
Ja.
Och då gjorde Linus den här grejen liksom så här, att de pratade om att det var så mycket sjuka kommentarer, att de inte kunde förstå hur arga folk var. Så sa Linus så här, ja men det var en kommentar. Just den var ju riktad till dig, Jon. Men den var så här, jag skulle kunna gå 2 kilometers omväg för att undvika att möta den människan. Och man bara, vad fan? Hur kan de känna så bara för det här klippet? Ja, men du vet att han tar upp det. Att, så här, förment för att säga att det var sjukt av någon att säga så om dig, Jon. Men jag vill ändå ha det sagt att han har sagt så om dig, Jon. Att han kanske höll på med sådana små rövigheter. Man bara kände det lite. Han var lite framställd så i den här dokumentären i alla fall, som en sån person. Men just också att han är den då, att han är en så här sektledare utan en religion. Utan att han tror på något särskilt. Alltså det är bara väldigt speciellt. Om det är på riktigt här. Eller är det liksom så här, är det något med så här tidsandan att det är svårt. Alltså det här huruvida det här är en mockumentär eller om det är på riktigt, att kanske det kan också vara något så nästan gränsland som är så här liksom att folk, ja men du vet, det är ungefär som att människor som är med i reality-serier vet ju vad som förväntas av dem, så de spelar såklart en roll. Och så är det också som, ja men inte vet jag, om du gör så här Klippans karaoke och du kommer dit produktionsbolagsmänniskor från Stockholm och filmar dem, så vet de vad de vill ha liksom. Ja, de vet, nu ska vi vara riktiga jävla bonläppar här liksom. Och det är som att i en sån här tid då alla är så himla vana vid att bygga en profil och ha den här yttre blicken på sig själv. Så att de, jag vet inte, att de vet att det är något sån här mellanläge mellan nästan mockumentär och dokumentär. Då, för att de vet vad de ska spela för någonting. Mm. Jag har ingen aning. Och då är det också kanske just det här bara spelet av att de vet vad gesterna och tonläget och bla 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 ska vara. Men ja, jag vet inte, det behövs ingen underliggande filosofi.
Det går inte riktigt att göra dokumentärer längre.
Nej.
Alltså, om det inte liksom är inspelat med hemlig kamera.
Ja, precis.
För att alla bara liksom, precis som alla liksom, precis, att det blir liksom som ett Paradise Hotel eller vad som helst. Alla kan direkt gå in i rollen som en kille med tribal-tatuering som är från Helsingborg, om man liksom ska citera Liv, när det kommer till sådana.
Ja.
Eller liksom kan liksom spela spelet, eller spela rollen av liksom så konstig liksom flummig sekt vänster new age snubbe liksom.
Ja, Sån,
Men vet du till exempel om det där snacket om att, liksom, att vispa ner energi i kakon hade sagts om det inte hade funnits en kamera där? Liksom?
Nej, men precis, precis. Det är kameran som tvingar fram det.
Ja.
Men det, ja, men det är sant i och för sig. Det är lite intressant att det är ju den här det är lite grann en dokumentär då i plötsligt i Vinslöv-genren.
Ja.
Men man har ju så kritiserat den grejen för att det är stockholmarna som åker och exotiserar och så här, ja, förnedrar lantisar. Men det här visar ju att det går att göra med dokumentärerna. De kan bara börja filma folk på produktionsbolaget,
mm,
i princip. Det är, ja, det de har gjort. Att det är så här mega Stockholm.
Mm.
Men det går det kan bli samma lyteskomik av samma kaliber, mm, tydligen av det. Så det är ju fint att se i alla fall. Då.
Precis, bara slå på en kamera på ett kontor så börjar någon skrika om kombucha. Eller vad heter det.
Precis. Alla börjar så här prata med sån väldigt mjuk, släpig, ja, röst. Och så här, gå fram och massera en killkompis och så här, börja prata om energi. Var som helst liksom i Stockholms innerstad. När du sätter upp en kamera blir det så.
Jag ska tala lite om sports washing.
Mm.
Sporttvättande.
Mm.
Det är ett ämne som har varit på tapeten ganska länge. Men det har ju verkligen nu med fotbolls-VM i Qatar.
Mm. Mer än någonsin. Nu.
Mer än någonsin. Alla från du till K. Svensson till Financial Times, Olof Lund.
Och framförallt Olof Lund. Jag vet inte om jag, Olof Lund. Jag tror inte jag pratar om det.
Nej, eller? Kanske inte har. Ja. Olof Lund har skrivit en bok om det.
Mm.
Och så såg någon gubbe på SCT som också hade gjort något om det.
Mm.
Så satt och pratade om det. Och det talades om hur farligt det är och hur vi liksom spelar Qatar i händerna genom att delta. Bara genom att delta här i fotbolls-VM. Liksom, den första så här riktigt kända exemplet på sportswashing måste ju vara det 1936 som det var OS i Berlin?
Mm, alltså, om vi ska säga vad det är liksom, så ja, är det.
Alltså den definition som jag hittade på Wikipedia var då alltså sporttvätt eller sportwashing används för att beskriva hur enskilda personer, grupper, företag eller regeringar använder idrotten för att förbättra ett rykte som är illa tilltygat.
Mm. Just det. Och precis, så Berlin OS 36 är då ökänt för att alla åkte dit och tävlade i OS som om det inte var något konstigt med Nazi-Tyskland. Och då blev Nazi-Tyskland washat.
För att det som Olof Lund tog upp, hans poäng, som också K tog upp, det var ju att sportwashing funkar inte till exempel på Sverige.
Mm.
Eller Danmark.
Mm.
Man kan, lite hårt skulle man kunna dra det som att det funkar liksom inte på de demokratiska länderna.
Nej, just, ja precis. Det är väldigt mycket Europa, kanske framför allt som har de här känslorna för Qatar, VM,
ja,
på många andra platser, som vilket VM som helst.
Ja, och man skulle även kunna säga liksom då, och att det är liksom även i Europa då som var, ett annat sånt exempel är liksom OS i Sochi, utåt, va?
Mm.
Och fotbolls-VM i Ryssland. Som var ganska nära varandra i tid.
Mm.
Att det också var två liksom klassiska så här, liksom exempel på sportwashing som brukade ta fram.
Mm.
Att de som liksom irriterade sig över det, eller liksom, ja, men liksom skulle liksom måla regnbågsfärger på naglarna, var liksom atleter från Sverige eller andra europeiska länder.
Mm.
Men Olof Lunds poäng är ju då att okej, det funkar inte på då kanske då Sverige eller Danmark eller ett antal liksom olika europeiska länder.
Mm.
Men det funkar på alla andra.
Mm. Mm. Okej, okay, men vad är det som funkar då?
Exakt.
Från vad? Vad är det de tvättas ifrån?
Ja.
Och vad är det de har blivit rena ifrån?
Det är liksom det enda som jag inte riktigt förstår med sportwashing är att, låt oss säga att det inte funkar på de liksom, det är väl liksom typ, jag vet inte hur många länder det är i världen som räknas som demokratier. Mm. Men det är inte typ mer än 30 i alla fall.
Mm-hmm.
Tror jag.
Mm-hmm. Är det så far nu?
Ja. Okay. Ja. Så det är ganska få då.
Ja.
Och om det är så att ett land med dåligt rykte, säg Qatar eller Ryssland, gör ett stort idrottsevenemang för att då washa sig själva, så funkar det uppenbarligen inte. Utan snarare blir det tvärtom mot
de där länderna.
Att, eller att det blir tvärtom. För att ja, det blir alltså, mycket mer uppmärksamhet kring att de är dåliga.
För jag kan ha fel, men som jag minns det så hade man ganska positiv syn på Qatar.
Ja, eller var ingen syn alls kanske framförallt.
Fast eller? Inte riktigt. Jag skulle säga att de flesta har väl inte någon jätteuppfattning om Gulfstaten överhuvudtaget. Nej. Men just Qatar kände man ju till exempel för att Al Jazeera sänds därifrån.
Ja, just det.
Och även om den har blivit liksom kritiserad för att liksom vara under den här emirens tumnagel, så har det ändå setts liksom på dem, ja, som en sorts liksom Mellanösterns CNN. Mm. Eller liksom någon som har försökt liksom sätta liksom västerländska men också arabiska liksom ledare under lupp. Mm. Och skulle liksom ha varit en sorts fri journalistik i en region där fri journalistik inte existerar.
Qatar har haft en lite mer sofistikerade image än andra gulfstater. På något sätt att de har haft lite bättre på att sminka grisen, åtminstone i alla fall.
Ja, lite så här, och liksom ja. Att det har snackats om att där får de kvinnorna får köra bil och sådana saker. Mm. Och sen är det som att all den så här negativa press som har kommit mot Qatar, den har i alla fall jag först tagit del av efter att de fick fotbolls-VM.
Mm. Just det.
Så där blir det liksom precis, inte bara så funkar inte strategin mot de länderna som jag gissar att de riktar sig mot, utan tvärtom så blir de också länderna också ännu mer kritiska, för det är då liksom de börjar liksom tänka på vad det är, vad de här länderna står för, på ett sätt man kanske inte brydde sig om tidigare.
Mm.
Och om då Olof Lund säger att okej, det kanske inte funkar på de här länderna, den här gruppen på 20-30 länder, men det funkar på alla andra länder.
Mm.
Men då är min fråga, vad ska funka på?
Mm.
För att om sportswashing är att man ska liksom tvätta ett dåligt rykte, jag har väldigt svårt att tro att Kamerun hade liksom, att det finns en allmän känsla i Kamerun att Qatar har ett dåligt rykte. Och jag tror liksom inte att Brasilien bryr sig särskilt nämnvärt om att de diskriminerar bögar.
Nej, det är väl... Nej, precis.
Kina bryr sig ju absolut inte.
Nej.
Alltså, Ungern tror jag inte bryr sig ett skit. Men då jag gissar överhuvudtaget att Sydamerika inte har någon större uppfattning eller kunde bry sig mindre om vad som pågår där.
Men precis, så kanske det är så här... Alltså, det kanske ändå är bra för Katars rykte i världen.
Ja, men reklam. Då är det reklam.
Ja, sportwashing är ett lite konstigt uttryck. Ja, det är bara bra reklam, för det sätter Qatar på kartan och alla de här andra delarna av världen tycker att ja, det är Qatar ett ställe där man anordnar världens största evenemang. Och det är ju coolt.
Och det är väl bra. Ja. Eller bara vi existerar, man kan ta sig hit. Ja. Men det är reklam. Mm. Det är inte sportwashing. Alltså det finns ingenting att tvätta bort.
Nej, precis. Nej, exakt. Ifall sportwashing specifikt betyder vi vill att man ska glömma bort demokratiskt underskott.
Ja.
Så, ja, precis. Då känns det som att det inte funkar.
Eller? Nej, för antagligen så riktar det mot länder som inte kunde bry sig mindre om huruvida liksom man inte får rösta i det landet. Eller så riktar det sig mot länder som där det som man försöker uppnå i alla fall inte biter. Utan tvärtom gör det sämre.
Mm.
Så, alltså det är helt sant att Qatar kanske har lagt då 2000 miljarder kronor på att göra väldigt mycket reklam.
Mm.
Men liksom någon sorts jävla, liksom, någon jävla sportwashing. Alltså jag fattar inte vad det är.
Nej.
Det är liksom som att man hittat på exakt någonting som inte existerar. Det inte existerar.
Nej.
Man kan irritera sig för så här. Det är jobbigt att åka dit och göra reklam för det här landet.
Mm.
Men jag tror inte att det får någon att liksom tro att det skulle vara ett bra land. Eller, liksom, och, eller så, liksom, så går du dit och så medverkar du till en persons reklamfilm som de som gillade i alla fall inte hade haft någonting emot huruvida deras gästarbetare får sin lön eller inte.
Nej, är det bara det här då att man gör det till ett... Eller men alla vet att det inte är något perfekt demokratiskt land, men man gör det till ett normalt land bara på något sätt då? Alltså...
Ja, men precis, men ett normalt land i världen är ju uppenbarligen inte Nederländerna.
Nej, precis, men att det bara finns sådana gränser alltså jag menar, Ryssland var ett normalt land 2018, ja, även om ingen trodde att det var en demokrati. Nej. Men nu är det ett onormalt land.
Precis.
Nu kan man inte ha något mästerskap där förmodligen.
Nej, nu, precis, nu går det inte. Men jag kan tänka mig liksom att men där precis, det är ju framförallt det, ja. Om man hade undvikit att invadera Ukraina, så hade de kunnat säkert få curling.
Inte gjort det mer än vad de redan gjort i alla fall.
Nej, precis.
Bara liksom, invadera Ukraina lite.
Vi tillät dem ändå att invadera hyfsat mycket. Utan att det blev någon bråk.
Ja, precis.
Men så kanske är det liksom bara så att det är liksom... Ja, men att det är någonting som diktaturer tror funkar.
Ja, eller vad man menar, det funkar ju om man får mästerskapet.
Ja, då är man ju mästerskapet.
De är ett land som får ett mästerskap, och då är man ett sånt land i alla fall. Men,
nej, men jag läste ju Financial Times lite på det som du var inne på där. För Financial Times grej var att det har skapat liksom en sorts arabisk enhet, liksom solidaritet då. Gissar de mest då för att det har fått mycket kritik från västerländska demokratier.
Mm.
Och då är det en person, då citerar de en person som heter, han heter Abdullah i efternamn. Mm. Och är en politisk, alltså vad är political science? Vad blir det på?
Statsvetare.
Professor i Dubai. Mm. Som skriver på Twitter: "We don't have as much sexual and political freedom as you do. Don't claim to be democratic. But we are stable, prosperous monarchies. Organize world-class events, compete with the best, and have the best of everything. So eat your heart out, neo-colonist, orientalist, and western hypocrites.
Hypocrites,
tack så mycket.
Mm.
Så, ja, det kan liksom...
Det var inget statsvetarprofessormässigt sätt att uttrycka sig på.
Nej, också... så himla konstigt liksom så här fuck you, ja, att vi att vi liksom konstigt liksom erkännandet i det fuck you på något sätt.
Mm.
Vi är fullkomligt värdelösa.
Ja.
Och vi har det hemskt. Men så att egentligen min enda liksom så här kritik mot det är att jag förstår inte riktigt begreppet. Alltså jag fattar inte att hur det nästan har uppkommit ett... Jag är kanske bara dum, mm, men jag förstår inte ens varför det liksom har skapats ett begrepp som heter sportwashing. I alla fall, nej, inte som att det skulle vara någonting som... Kanske finns som ett begrepp i liksom en diktaturs huvud. Men det finns liksom inte på något sätt i verkligheten. För de länder som de möjligtvis skulle vilja rikta och behöva tvätta sin buk, eller tvätta sitt rykte för, de går inte på det, utan blir tvärtom bara ännu mer medvetna om dessa stater och vad de vill. Och alla de andra länderna bryr sig inte.
Nej.
Eller är likadana.
Ja.
Så jag börjar misstänka att den här termen sportwashing, och att Olof Lund har skrivit en hel bok om det, och att alla snackar om det, är liksom ett utslag av att idrott tillskriver sig själv väldigt stor betydelse.
Mm.
På ett sätt som alla verkar gå på.
Mm. Mm.
Lite som att det alltid liksom sägs att om man liksom, jag kommer ihåg, Ekvall hade någon grej om hur viktigt det var att vi hade en idrottsminister, för att sportrörelsen är liksom det bästa sättet att integrera människor från andra kulturer in i ett samhälle.
Mm.
Eller liksom, man kan inte ha liksom ett VM var som helst, säger de från den ena sidan, för att det är så himla gåva att liksom att få anordna ett VM, så det måste liksom skötas av ett schysst land. Medan den andra sidan då säger att alla länder ska kunna delta för att idrotten är så oerhört, den förenar så himla mycket.
Mm. Ja, det finns den poängen liksom, att ja, det är,
men det, ja, är så, men båda sidorna har ju bara totalt blåsit upp idrottens betydelse.
Det finns ju en grej med washing som är att det kan vara ett sätt för diktaturer att washa sig själva. Alltså
inför sina medborgare.
Alltså det finns, ja, det klassiska, till exempel Argentina 78, utan ett sånt klassiskt exempel. Ja. Då det var så här peak brutal militärdiktatur i Argentina. Ja. Och de liksom fick anordna fotbolls-VM då, och det här liksom, de här fångarna som blev torterade i fängelset, ja, så att de hörde skriken från arenan.
Ah, liksom, okay.
Eller jublet från arenan dränkte deras skrik i, ja, fånglägren, och de höll på med den här grejen att de de flög i helikoptrar och knuffade ut folk från helikoptrarna, ja, höll de på med politiska dissidenter. Det var så fruktansvärd brutalitet som pågick då, att det var
okay,
när den, och då var det sån jävla, alltså Argentina vann ju det vid fotbolls-VM:et på hemmaplan 78. Mm. Så det var ju en washing inför egna befolkningen, så att alla okay, fick ju något annat att tänka på än att vi lever i en brutal diktatur. Det blev en sån nationell yra liksom.
Okej, okay, men då skulle man kunna tänka sig att okay, där skulle att rent liksom internt så skulle sportwashing kunna funka.
Mm.
Och det skulle kunna funka kanske typ så här i Ryssland.
Mm.
Men i Qatar till exempel så tror jag inte att det finns så mycket ens där att sportforsa. Alltså jag tror att de flesta katarerna är som den här liksom statsvetenskapsprofessorn. Mm. För liksom de som blir förtryckta framför allt i Qatar, om man så här bortser från då kvinnorna då, vilket är hälften, så är det ju det är liksom medborgare från andra länder.
Det är bara 10% av de som bor i Qatar som är medborgare.
Ja, de är så här 3 miljoner, precis, de är 3 miljoner, men det är bara 300 000 medborgare.
Ja, och resten är liksom deras arbetare liksom. De är gästarbetare. Alltså att de är liksom medborgarna, är bara en liten överklass.
Precis, så för just Qatars fall så tror jag att de här 2000 miljarderna var bortkastade, för deras medborgare hade inte behövt
den
liksom den känslan. De hade kanske de visste redan att de hade liksom världens största, jag vet inte, Guggenheim museum.
Ja, men det kanske bara finns den här kulturen i Qatar av att man gillar också att gillar man fest. Kan köpa vad man vill också.
Ja, precis.
Att det är så kul, kul att se det bara.
Mm. om man tycker att det är så alla kul.
Alla europeer hatar det här VM:et och det är liksom, det är något kul med det, att vi ändå bara köper det.
Men då måste de bara vara glada över reaktionerna. Att de liksom, att de kan få liksom Tyskland att liksom hålla på som en liten mask att liksom slingra sig, men att de till slut ändå får hit dem, får dem att ta av sig den här vad heter det, bögarmbinden, och då måste de bara njuta något enormt av det.
Ja,
så men om de tycker att det är värt 2000 miljarder så fine.
Tack för att ni är med och lyssnar och prenumererar och gör podden möjlig. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej då.